Vi talar om Messias församling. Begreppet Messias församling finns inte så mycket i de apostoliska skrifterna. Yeshua säger själv, jag ska bygga min församling. Så där ser vi att han identifierar sig själv med församlingen. I Romarbrevet 16 och 16 talat om Messias församlingar. Men normalt så är uttrycket Guds församling. Nu är det ju olika nivåer i det här, och det här är viktigt att vi förstår, och det här är en väldigt viktig nyckel att komma rätt. Att förstå att Guds församling i den dimensionen är en himmelsk församling. Som vi tittade på i slutet där. Vi såg den himmelska staden Jerusalem som kallas för bruden. Men har inte Gud en församling på jorden då? Jo, det har han, och det heter Israel. Guds församling på jorden är Israel. Och Israel har tre nivåer som vi har talat om tidigare. Jakob, Israel och Jeshurun, som är de tre nivåerna i Israels församling. Jakob är den jordiska, den som håller i hälen, som är där nere. Avkomman som sanden, som stoftet på jorden. Men så har du också stjärnorna som Abraham fick löfte om att få avkomlingar som stjärnorna. Så du har en högre nivå av Israel. Och det finns tre nivåer. Jakob, Israel och Jeshurun som är det högsta. Och det är intressant att ordet Jeshurun har de tre första bokstäverna Yeshua. Jeshurun. Och det är kopplat till det högsta som finns där uppe. Och det är det himmelska Israel. Vi slutade med Hebreerbrevet 12 och nämnde om att vi har inte kommit till det jordiska. Det är ju liksom en kontrast där. Vi kan väl läsa från vers 18 då. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Med andra ord, den här församlingen vi talar om nu, det är inte Israels församling på jorden. Och det är heller inte en annan hedna församling som ersätter Israels folk och är det nya Israel. Utan det är någonting annat, det är en andlig dimension, det är någonting i himlen. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, till flammande eld och töcken, mörker och storm, till basunljud och en röst som talade sådana ord att de som hörde den bad att få slippa höra mer. De stod inte ut med det som befalles, även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Så skräckinjagande var synen att Moshe sa det, jag är skräckslagen och darrar. Nej, ni har kommit till Sions berg. Det här är ju inte så som att säga att det var hemskt det som hände på jorden. Det var fantastiskt, det var underbart, det var en otrolig manifestation av Guds närhet. Men här är en annan dimension, det är det jag vill tala om. Det är inte frågan om att det var skräckinjagande då och det här är nådefullt. Det är inte det det handlar om. Utan det här var på jorden och det var mäktigt. Nu när jag kommit till någonting högre än någonting som finns i himlen. Sions berg i himlen. Den levande Gudens stad. Det himmelska Jerusalem till änglar i mångtusental. Till en festgemenskap och församling av förstfödda. Som har sina namn skrivna i himlen. Till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till den nya förbundets medlare Yeshua och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om de inte kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden. Ser du det? Det är alltså... Kontrasten är inte då och nu, hemskt och underbart, utan här nere och där uppe. Det är det som är kontrasten här. Om de inte kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur ska då vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? Ser du? Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden än en gång visar att det som skakas kan försvinna eftersom det är skapat. För att det som inte kan skakas skall bestå. När vi nu får ett rike som inte kan skakas. Det här är hisnande saker, kära vänner. Det är en församling som ligger över denna skapelse. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss då vara tacksamma. Ja, det är minst sagt. På så sätt ska vi känna och behaga Gud med en vördnad och fruktan för vår Gud är förtärande. Så vi har alltså enligt första Korinthierbrevet 10:32 tre typer av människor. Vi har nämnt dem där tidigare. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker, som då betyder icke-judar, eller i Guds församling. Det är tre olika typer. Och då har vi en triangel. Greker, judar här nere på botten, och sen har du toppen i himlen. Tre folk, tre typer av folk. Två jordiska och ett himmelskt. Och Guds församling, Messias församling, är toppen på triangeln. Och det är uttaget folk från judarna och grekerna som får del i denna himmelska församling. Den är församling som grundar sig på uppståndelsen. För Messias församling grundar sig på uppståndelsen. Det är viktigt att förstå det. Vi såg ju att grunden var Lammets 12 apostlar, vars tjänst är att vittna om Messias uppståndelse. Det är grunden för den himmelska församlingen. Det har med himlen att göra. Det har med den nya människan att göra. Det har med den nya skapelsen att göra. Den som är med i denna församling måste vara en ny skapelse. Den första människan är död. Den andra människan har skapats. Om någon är i Messias är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Andra Korinthierbrevet 5:17. Ni känner till den versen. Och ni känner till i första Korinthierbrevet 15 hur det talas om den första människan Adam och den sista Adam och den andra människan. Den sista Adam och den andra människan är Yeshua. Den sista Adam. När en människa dör för alla, så har alla dött, står det skrivet. Så den första människotypen är död. Det finns en ny skapelse, den andra människan. Och den första människan är från jorden, står det skrivet. Den andra människan är från himlen, står det skrivet. Och nu ska vi titta på en text som är otroligt intressant. Jag tror att här har vi en av nyckeltexterna att förstå vad som är församlingen. I Torah. I femte Mosebok 20. Och det här är krigslagar. Intressant sammanhang. När Israel går ut i krig så finns det vissa lagar som gäller. Och det är tre saker jag vill ta fram här som texten visar på. Ett hus, en vingård och en kvinna. Andra Mosebok 20, vers 5. Och tillsyningsmännen ska säga till folket, om någon har byggt sig ett hus men ännu inte invigt det, må han vända tillbaka hem så att inte en annan kommer och inviger det. Och om han själv faller i striden, och det här är inte riktigt bra översatt. I Bibel 2000 har han skrivit dör i striden. Och det ordet dör är väldigt viktigt för vår förståelse. Så om man tittar på Ben Yamut, står det i hebreiska, så att han inte dör. Så ordet död är viktigt att vi får med det här. Men om man skrivit faller, och det är lite mildare så att säga. Om någon har planterat en vingård men ännu inte fått skörda frukten från den, må han vända tillbaka hem så att inte en annan kommer och skörda frukten av den. Och om han själv dör i striden. Om någon har trolovat sig med en kvinna, här har vi det tredje, kvinna, men ännu inte tagit henne till sig, må han vända tillbaka hem så att inte en annan tar henne till sig, om han själv dör i striden. Här är alltså tre kategorier av människor i Israel. Det här är Israels armé. Och syftet att ta ut de här, de som hade byggt ett hus, de som hade planterat en vingård, och de som hade trolovat sig med en kvinna. De måste lämna och separeras från Israel. De måste komma in en annan nivå för de ska inte dö. Ser du? Här har vi de odödliga. De som inte får ha med död att göra. Och de här tre bilderna är exakt det som handlar om Guds församling, Messias församling, den odödliga människan. Det är ett hus, det är en plantering och det är en kvinna. Du kan se det överallt i skrifterna. Dessa tre bilder talar om den eviga församlingen som ska ärva det kommande riket. Som är satt ovanför skapelsen. Därför talas det om en byggsten som talar om ett hus. Därför talas det om att vara inympad i ett olivträd. Ni är Guds åkerfält, säger Paulus. Ni är Guds vingård och så vidare. Allt vad som har med plantering att göra hittar du i den här bilden då. Det är inte bara vingård utan andra typer av planteringar också. Ni är rotare och grundare. Har roten, en träd, och grund är ett hus. Ser du? Rotare och grundare i kärleken i Efesierbrevet. Det finns otroligt många hänvisningar just till de här tre. Jag har trolovat er med Messias som en jungfru. Så du ser alla de här bilderna. Och alla talar om den eviga himmelska Guds Messias församling. Och det är de som inte ska dö. Ser du bilden i Torah? Och det är de som tas ut ifrån Israel. Ser du? Israel är materialet. Där denna församling tas ut ifrån. Och lyfts upp på en nivå där man inte dör. Prisat var Herrens namn för dessa underbara uppenbarelser. I första Petrus brev, i första Stens brev 1 och 3 står det att ni har fötts på nytt på grund av Messias uppståndelse från de döda. I kraft av uppståndelsen har ni fötts på nytt. Och jag satt och pratade med en broder i Israel som har väldiga guldklimpar ibland som han förmedlar. Gud talar till honom. Och han sa, jag är mer och mer övertygad så här, att när Paulus nämner ordet anden så betyder det Messias. Han säger inte den heliga anden, han säger anden. Och det är Messias, ja det står Herren är anden. Sa jag till honom då. Ja visst, och så hittar jag varandra. Det Paulus talar om att ni har tagit emot anden, det är den uppståndne Messias.
Wow, yes.
Det är det som är anden. Det är den nya människan. Därför står det, anden hade ännu inte blivit givet. För Jesus hade ännu inte blivit förhärdigad. Hade inte Hesekiel anden, hade inte Mose anden, hade inte David anden. Det är klart de hade Guds anden, men det var inte den uppståndne de hade fått.
Yes, yes.
Men du har fått den.
Amen.
Du är en del av den himmelska människan.
Yes.
Du är en ny skapelse. Det är det som är din högsta identitet. Ingen kan ta den ifrån den. Det är den som är gömd i en åker. Sälj allt och köp den åkern. Prisat var det här ett namn. Messias församling består enbart av de som har fötts av anden. Som har del av uppståndelselivet. Vad är det som är betecknande för att vara en del av Messias församling? Det är att man har anden. Det är inte att man har rätt bekännelse. Det är inte att man har rätt teori. Rätt teologi. Att man tänker rätt. Det är att man är född på nytt. Jag föddes. Utan att tänka. Det beror inte på teori. Det beror på verklighet. Det är en ny födelse. Det är ett verkligt liv som har kommit in i dig. Och då är du en del av den himmelska bruden. Huset och planteringen. De tre sakerna som är samma. När jag läser uppenbarelseboken. Nu ska du få se bruden, lammets hustru. Och jag kom upp på en hög berg och såg en stad. Vadå stad? Han skulle prata med en brud. Är det samma sak? Hus, stad, det är samma sak. Det är bara en stad, det är massa hus. Det är ett bygge. Och det är bara bildspråk. Levande stenar, vadå sten? Jag är inte fyrkantig. Jo, det kanske jag ibland. Det är för att vi ska förstå lite grann av dessa underbara sanningar som finns i den reella världen. Som inte kommer att skakas. Som inte kommer att gå sönder. Som kommer att uppfylla hela jorden. Det är den lilla stenen. Som slår sönder hela bilstolen. Uppfyller hela jorden. Yeshua säger, jag ska inte lämna, jag ska komma till er. Johannes 14 och 18. När anden kommer, det är han som kommer. Så glöm treenighetsläran. Begrav den. Gör allt kontroll delete. Och format C. Det betyder att man suddar ut allt på hårddisken. Och lär dig om det från början. Jag ska bygga min församling och dödsrikets portar. Döden ska inte bli henne övermäktig. Det här är någonting som är större än den största fienden som Gud har skapat, som är döden. Det står att den sista fienden och den största fienden är döden. Och det här är en församling som trampar på döden. Som står över dödsryckets portar, det vill säga makten. Portarna är ju det som har makten. Det där regeringen sitter. Dödens makt ska inte komma åt denna församling som jag ska bygga. Den kommer att finnas i evighet. Och döden har ingen makt över den. För ser du kopplingen till att de inte ska dö där. De här tre stycken som fick komma från Israel och skiljas från det jordiska Israel upp till en annan nivå. Nu ska vi in på en annan sak här som är så otroligt gripande. Och när jag såg det så bara, åh tack, 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 tack. David var ju kung. Och han ville bygga ett hus åt Gud. Ett tempel. Och så pratade han med profeten Natan. Och säger, jag bor i ett hus som är byggt av cederträ och Gud bor i ett tält. Det är inte bra. Guds närvaro alltså i den här världen. Jag vill bygga ett hus åt honom som är liksom stenar. Det är bra, säger Natan. Och sen så får Natan ett budskap tillbaka till kung David. Och det står om det i andra Samuelsboken 7. Och det här kapitlet är så gripande så jag skulle be att ni läser det. Jag vill inte läsa hela kapitlet, men det är bland de mest gripande kapitlerna i hela skriften. När Gud talar till David genom profeten Natan. Och Davids svar, hur han svarar Gud. Det är så gripande. Andra Samuelsboken 7, hela kapitlet. Vi kan väl läsa några utdrag här. Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren, skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har inte bott i något hus från den dag då jag förde Israels barn upp ur Egypten. Ända till denna dag, utan jag har flyttat omkring i ett tält i tabernakel. Har jag någonsin varit, jag än flyttat omkring med alla Israels barn, talat och sagt så till någon enda inom Israels stammar, någon som jag förordnat till herde för mitt folk Israel. Varför har ni inte byggt ett hus åt mig av cederträ? Nu ska du säga till min tjänare David, så säger den evige Sebaot. Det var jag som hämtade dig från betesmarken. Där du följde fåren. Du var så liten. För att du skulle bli förste över mitt folk Israel. Jag har varit med dig på alla dina vägar. Och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag ska göra dig ett stort namn. Likt de största namnen på jorden. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det så att de får bo kvar där utan att vidare oroas. Onda människor ska inte mer förtrycka det som det skedde för allt ifrån den dag då jag satte domar över mitt folk Israel. Jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig. Lyssna här. Och det är eko i Jeshua när han talar till Petrus. Att den evige ska bygga ett hus åt dig. Åt dig. Tänk, hus i hebreiska betyder familj. Släkt. Det är inte ett hus med stenar. Det är ett familjehus. Ordet son på hebreiska är ordet ben, som är samma rot som binyan, som betyder byggnad. Så när man tänker på son, så betyder det att man bygger ett hus, man bygger en familj. Söner är någonting man bygger vidare med. Man bygger en släkt. Det här är ett hebreiskt tänkande när det gäller familjen. Man bygger med människor, en familj. Och det är precis det som ligger bakom när Jesus säger att jag ska bygga min församling. För det är frågan om en familj som ska byggas upp. Ben. Bonnet. Det är samma rot. Bygga och son, det är samma rot. Och då har du, när du lägger till pappa och pojk, så har du av och ben. Då har du alef, bet. Och sen har du bet nun. Och sätter du ihop de två orden, så blir det even, som betyder sten. Så sätter du ihop far och son i ett enda ord, så blir det sten. Det är så man bygger. Det här är ju liksom en tanke på det himmelska templet då. Att det byggs upp en familj. Därför står det att ni är Guds husfolk. De som är i det här huset är liksom familjen. Och ni är en del av Guds husfolk, ni är en del av Guds familj. Och det är liksom vår största identitet, att vi får vara en del av Guds familj. Vi är på högsta nivån Guds barn, Guds söner och döttrar. Och han håller på att bygga en släkt. Och det här tar han ut från David. Och när jag såg detta så hallucinerade min ande. Alltså min ande slog volt. Jag blev fantastiskt glad. För jag fick se någonting här. Profeten Nathan kom till David och sa: Herren ska bygga ett hus åt dig. Han ska bygga en familj åt dig. Han talar inte om tempel på jorden. Han talar om ett annat tempel, som är ett evigt tempel. Titta här vad som står. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, när du har dött, David. Ser du reflexen i Davids son? När Davids son, när du har dött, Davids son. Ska jag efter dig upphöja den avkomling? Jag ska upphöja honom från döden, som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Jag ska bygga min församling. Och det beror på uppståndelsen. När du har avsomnat, så ska jag uppresa honom efter dig. Och han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Alltså måste det vara efter uppståndelsen. För man kan inte vara evig utan att få del av uppståndelsen. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och så går det vidare, längre ner. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Han talar om den odödliga människan. Det är alltid minst två dimensioner när Gud talar. Visst talar han om Salomo, men också om Messias. För Salomo fick ju inget evigt kungarike. Det är Messias. Men det är också Salomo, för i Salomo, i förlängningen Salomo, så föddes Davids son. Och så dog Davids son. Och så uppväcktes Davids son ifrån döden. Och då är det en kungaätt. Som är från Davids ätt. Som är den nya människan. Det är ju Davids ättlingar som är de nyfödda människorna. Vi är ättlingar till kung David i den nya födelsen. För Gud uppfyllde sitt profetiska ord att när han har avsomnat, så ska hans ättling resas upp och han ska bygga ett hus. Och det huset ska bestå i evig tid. Alltså är det huset bestående av en kungaätt. Det är husfolket, den familjen är. Kungliga. Därför kallas vi för kungar och präster. Och vi är av Davids släkt. I den nya människan. Det står ju skrivet, det är ju såklart varenda bibelsord talar om det, men jag har inte sett det här för nu på det här sättet. Jag vet inte om ni flippar som jag. Hoppas att vi får se det här. När David såg det här så bara satte han sig ner på marken. Så, vem är jag? Och läste sen hemma, är ni snälla. För det är så gripande, Davids reaktion till vad Gud säger till honom. Och i vers 26 ska vi hoppa dit. Gör som du har lovat, då ska ditt namn vara stort till evig tid så att man kan säga Herren Sebaot är Gud över Israel. Så ska din tjänare Davids hus, familj, tänk på familj och släkt, ättlingar, bestå inför dig. Ty du Herre Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt jag ska bygga dig ett hus, en familj. Därför har din tjänare fått frimodighet att be till dig i denna bön. Och nu Herre, du är Gud och dina ord är sanning och du har lovat din tjänare detta goda. Må det nu behaga dig att välsigna din tjänares hus, familj, så att det blir kvar för evigt inför dig. Ty du Herre, det evige, har talat och genom din välsignelse ska din tjänares hus bli välsignat för evigt. Prisat vare Hashems underbara namn. Titta Romarbrevet 1:1. Paulus, Yeshua, Messias tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds glada budskap, vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat, det glada budskapet om hans son, vilken så som människa i köttet är född av Davids säd. Och så som helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds son. Alltifrån uppståndelsen från de döda. Ja, det glada budskapet om Yeshua, Messias, vår Herre. David, uppståndelsen. Där har du kopplingen. Han är Davids son. Och han restes upp från de döda. Och den nya människan är fortsättningen på David. Och bara de som är i den nya människan är del av den himmelska församlingen. Så alla är vi Davids ättlingar i Messias. Kungar och präster. För du går tillbaka också till Melkisedek. Sträck på dig. Om vi nu tittar på två begrepp som vi måste ha klart för oss. Den som man skulle kunna kalla den universella församlingen. Som är den himmelska. Som är en. Och det är viktigt att ha den tanken. Det finns bara en församling. Av uppståndna människor. Inte två eller tre. Det är en Messias kropp. En kropp är också byggd av byggstenar. Proteiner är väl byggstenar om jag har förstått rätt. Så en kropp och ett hus är inte så stor skillnad i princip. Även ett träd, plantering. Ett hus eller en stad, en plantering eller ett träd eller en kvinna. Det är i stort sett samma sak alltihop. Och då finns det bara en enda församling som är himmelsk. Alla som har fötts av anden är en enda grupp människor i himlen. Vi är skrivna i himlen. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi tillhör Gud. Vi är födda i Messias. Och där är vi gömda i Messias. Vårt liv är fördolt i Gud. Med Messias står det skrivet i Kolosserbrevet. Vi är inne i Gud. Vi är inne i Messias. Det här är ju en andlig, väldigt hög verklighet. Och när vi omvände oss från synd och tog emot frälsningen så hände någonting på insidan. Vi föddes av anden. Vi är Guds barn. Vi har ett vittnesbörd i vårt hjärta som säger jag är Guds barn. Vi sitter med Messias i den himmelska världen efter uppståndelsen. Det står att han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Messias Yeshua. För att i de tillkommande tiderna visa. Så det är liksom gömt, det är fördolt. Men det är en verklighet. Det är en andlig evig verklighet. Och där är vi fullständigt ett. Och det ser man också på de här orden om brädorna i tabernaklet. Det är så gripande. Det står i brädorna. att de är längst upp när bräderna sitter ihop, så är det ett ord på hebreiska att de är ett, och när de är nere, det sitter ihop också neråt, men där är de förenade. Så det är inte riktigt samma ord där på hebreiska. Så där uppe är vi fullständigt ett. Men här nere så är det olika. Men i anden är vi ett. Men det kan uttrycka sig på olika sätt här nere. Judar, hedningar. Men de som är födda på nytt bland hedningarna och de som är födda på nytt bland judarna, de är fullständigt ett i anden. Det är samma församling i Messias som man är en del av. Men det är olika livsstil, olika bud som gäller för de olika. Den universella församlingen uttrycks och uppenbaras i lokala församlingar. Lokala församlingar, det är en grupp människor som är födda på nytt, samlas tillsammans och odlar gemenskap och vänskap. Odlar gemenskap och vänskap. Inte har ett program eller har en verksamhet, utan gemenskapen och vänskapen är grunden. Man har en enhet i anden och man är noggrann med att bevara andens enhet genom fridens band. Och man odlar relationer med varandra. Det är en församling. Och den består bara av sådana som är födda i himlen. Man kan inte komma med i den här församlingen genom att bli medlem. Det går inte. Du föds in i Guds församling i himlen. Och är du född av Gud, så är du en del av himmelska församlingen. Och när du träffar en annan, två eller tre, så är det en församling. Du behöver inte grunda en församling. Du behöver inte utropa en församling. Du behöver bara vara församling när du träffar någon som är i samma ande som du. Då är ni församling. Och vi sa förut att det var mer församling i Bagansås än i Philadelphia i Braås. För där hade vi vänskap och gemenskap med varandra. Och vi hjälptes åt att komma till rätta med vrede och annat skräp som fanns i oss.
Tack och lov för detta hem.
Igår gick jag och bad i Bagansås. Tänkte så här har det fötts en församling. Och en av dem som föddes här får se tusentals människor ute i världen födas på nytt. Och jag blir jättetacksam. Till min pappa och min mamma. Och mina syskon. Och mina kusiner. Och mina mostrar och fastrar och alla de andra. Andlig gemenskap. Det behöver inte vara så komplicerat. Det ska inte vara så komplicerat. Och jag önskar att vi fick verkligen få med om den här verkliga församlingen. Som uttrycks på olika platser. Där vi verkligen älskar varandra. Och inte kan leva utan varandra. Visst behövs det ledarskap. Visst behövs det struktur. Visst behövs det ordning. Men grunden är inte strukturen eller läran. Grunden är livet och gemenskapen och kärleken. Jag pratar nu om att vi ska lägga en grund. Och sen får vi bygga upp väggar. Vi behöver lägga rätt grund i församlingsförståelsen. I vårt hjärta och inte bara i huvudet. Vad vi lägger vikt vid. Och då gäller det hela människans alla behov. Inte bara andliga behov, om man nu får säga så. Utan vi är ju faktiskt kvar i den här kroppen. och i den här världen. Så den här andliga människan ska på något sätt inta mitt liv här. Och det står att vi ska kläda oss med den nya människan. Och på något sätt få ner det hit. Det vi har där uppe. Och leva ut det här med varandra. Och lära oss att bli av med det gamla skräpet. Och ju mer gemenskap vi har, ju mer vänskap vi har, desto lättare blir det att operera svåra kulor som vi har fått under livets gång. Speciellt när de sitter på känsliga platser på kroppen. Ni förstår vad jag menar. Jag vill inte avslöja saker i mitt liv för vem som helst. Men finns det ett djupt förtroende och gemenskap, så kan vi hjälpas åt att bli av med de där slagen och såren som jag fått. Och hela varandra. Vi har blivit slagna allihop under livets gång. Och det är bara den intima kärleksgemenskapen som vi kan bli helare. Det är inte bara hokus pokus och handpåläggning så när vi är friska. Funkar inte så. När de mötte mästaren så var det djupt. Han gick in rakt in i deras inre. När han mötte mig då såg han rakt igenom mig. Han lyfte upp allt som fanns där. Och jag bara grät. Men så fick jag känna hans kärlek. Han älskar mig så mycket. Jag hade så skadad självkänsla. Så det var svårt för mig att titta människor i ögonen. Men när jag mötte honom som såg mig rakt igenom och älskade mig ändå. Jag mötte min själs herde och vårdare. Så kunde jag titta människor i ögonen efteråt. För jag kände att jag hade blivit hel på insidan. Eller kanske inte 100%, men i alla fall så gjorde han ett djupt verk och tog bort en rot av förkastelsekänsla som jag hade haft. Och det kan man bara göra i intim gemenskap. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland då. Och han är våran själs herde och vårdare. Och där kan han komma och hjälpa oss och komma till rätta med känslor, reaktioner som är så starka. Det är ju i gemenskapen vi ska bli hela. Vi ska inte gå på psyket. De kan inte hjälpa oss. De kan bara droga ner oss. De kan dämpa men inte hela. Men i församlingen, den riktiga församlingen, där kan man bli helad. Där kan den nya äta upp det gamla. Den nya människan kan inta och absorbera och ersätta det som är skadat och det som är ont i den gamla människan. Jag har så mycket ont i min själ som jag behöver bli av med. Och det känner vi allesammans. Och vi vill bli av med det. Vi längtar efter det allesammans. Och det är i församlingsgemenskapen som detta sker. I den riktiga församlingens gemenskap. Och det behöver inte vara många. Och det ska inte vara för många. Det får inte vara för många. För då kan vi inte ha en djup gemenskap och vänskap med varandra. Därför behövs det både små grupper och större grupper. Men det är i de små grupperna som det djupaste verket sker i våra själar. Och det är familjen, den absolut viktigaste byggstenen i församlingen. Det står att Messias älskade församlingen och utgav sig själv för henne. Till att rena henne. Det är ju den universella församlingen vi talar om. Men det talas också om lokala församlingar på många platser. Hälsa församlingen som möts i deras hem, i deras hus. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Messias församlingar hälsar er. Vi kan ha, vad ska vi säga, 30 000 församlingar i det här landet. Kanske för lite. Tänk stort. Begränsa inte Guds möjligheter. Men vi får börja med det vi har. Så vi behöver inte tänka liksom att vi är en stor församling i hela Sverige. Okej, det kan vi göra, men där du är, där det finns någon mer, några till. Odla denna kärlek. Läs Bibeln tillsammans. Be tillsammans. Be för andra. Gör kul grejer tillsammans. Ut och fiska. Spela golf. Inte bara sitta och läsa Bibeln. Lek med barnen. Låt dem få ha roligt i församlingen. Vi behöver göra många saker tillsammans. Och vi behöver inte spela teater. Att vara religiös är att spela teater. Att sätta på sig någon slags mask och vara någon slags religiös på något sätt. Vi behöver vara naturliga. Var naturlig, var den du är. Nu ber vi att Herren gör det här. Och vi tackar honom för det här, det han har uppenbarat för oss. Det vi är i Messias. Och vi ber att det här ska bli en otrolig kraft för oss alla. I gemenskapen, där Guds andes kraft får verka. Och där det här nya livet får ta över. Och det får bli så smittande så vi kan nå ut. Långt utanför där vi är nu. Det första fokuset vi har är att uppbygga de som är våra. De som är närmast oss. Familjemedlemmar. De som är födda av anden som vi har närmast oss. Det är våra. Kommer ihåg när Petrus var i fängelse där de bad för honom på natten och jag trodde att det var hans ängel som knackade på dörren. Men så var det ju han själv. Det var en liten grupp som samlade sitt hem som han kände, det här är mina. Uppbygg de som är dina, de som är dina närmaste. Ha andlig gemenskap. Inte bara fysisk eller själslig utan också andlig. Täck hela området i gemenskapen. Men vi ska ha också ett annat fokus. Det är att gå ut och lösa de fångna. Det finns så många i Babylon som måste komma ut därifrån. Som är under vargar. Som är i ett felaktigt, falskt församlingssystem. Som är ett surrogat som tillhör Babylon. Som kommer att straffas av Gud. För det är mycket av sjökoväsen det där. Och vi behöver rädda dessa människor från dessa vargar. Som driver dessa själar. Till någonting som de inte ska vara i. Och det tredje är att vi ska gå ut i världen. Och hjälpa människor som aldrig har fått uppleva Gud. Och få, verkligen få födas av anden och bli nya människor. De tre fokusen måste vi jobba med. Och alla ska inte jobba med allt. Vi har olika känslor för det här. Olika fokuseringar i vår kallelse och liv. En del har ett starkare tryck på det sista. En del på den mitten och det på det första. Men vi har inte alla allt, utan vi får jobba på bred front tillsammans. Du har en sak, jag har en sak, så gör vi det tillsammans. Och det här är detta fokus vi måste stå i nu. Vi kan inte bara tänka på dem vi har. Vi kan inte bara tänka på de kristna. Vi måste också gå ut till de som aldrig har hört. Vi måste gå ut till muslimer. Vi måste gå ut till de som är i missbruk. Vi måste gå ut och hjälpa människor som är i nöd. Vi måste ha detta fokus också. Må Herren hjälpa oss och vi kommer att se stora saker framöver. Tack för att ni lyssnade. Prisat var här kämpa.
Far, vi bara vill tacka dig för denna utmaning som du har gett oss. Låt oss förstå vart vägen går. Låt oss förstå att församlingen, det är ett byggnadsarbete. Det är ett byggnadsverk som aldrig får stanna. Jag bara tackar dig far för att Sverige ska få se vad Messias församling är. Sverige ska få se vad Messias församling är. när den byggs enligt mönsterbilden. Sverige ska få se och Sverige ska skakas. Det kommer ett starkt uttåg i Sverige ur alla dessa grupper. Det kommer ett uttåg ur det fångna. Det kommer ett uttåg ur världen. Det kommer ett uttåg ibland det våra. Halleluja. Och så vill jag be dig, far, att du löser oss ifrån alla lumpna religiösa masker. Ja. Ifrån allt lumpet religiöst beteende. Vi vill bara få leva Messias liv. Åh, halleluja.
Älskade pappa, låt dessa sanningar bli etablerade i vår ande.
Yes, yes.